Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Året är 1945. Det är maj och andra världskrigets sista dagar närmar sig. Djupt ner i en österrikisk saltgruva, hela 800 meter under jordens yta, gör de allierade en upptäckt som kommer att skriva om konsthistorien. De stötte nämligen på Hermann Görings gömställe av konstskatter som nazisterna plundrat under krigets gång. Gömt långt nere i gruvan finner de inte mindre än 6500 målningar samt en mängd böcker, statyer, möbler och juveler från museum och privata samlingar som fallit offer för nazisternas plundringståg. Bland dessa tusentals skatter upptäcker de en målning som sticker ut. Kristus och äktenskapsbryterskan av den nederländska 1800-talskonstnären Johannes Vermeer. Nu är den stora frågan, hur har detta mästerverk hamnat i nazistledaren Hermann Görings ägo? Det blir motståndsgeneralen Josef Pillar som får i uppdrag att lösa mysteriet med Vermeers verk i Görings samling. Pillar inleder en intensiv jakt på sanningen och snart pekar alla spår mot Han van Mergeren. En konsthandlare i Nederländerna känd för att ha sålt flera Vermeermålningar. Den 29 maj, ett par dagar senare, knackar Pillar på dörren till Van Mergerens hem. Ovetande om att detta är början på en händelsekedja ingen kan ana. Han Van Mergeren grips omgående och anklagas för förräderi genom att ha samarbetat med nazisterna och att tvättat pengar via sin konsthandel. Ett brott som vid den här tiden kan leda till dödsstraff. Men det är inte för sitt samarbete med nazisterna som Han Van Mergeren kommer att bli mest ihågkommen för. Hans verkliga brott visar sig vara något helt annat. Något som kommer att skaka om konstvärlden i århundraden och göra honom synonym med en av konsthistoriens mest djärva och kontroversiella förfalskare.
Du lyssnar på ännu ett avsnitt av Brottshistorien. Podden där vi utforskar några av de mest fascinerande brotten i historien. Med mig, Mohammed Elabed.
Och mig, Emmy Atterving.
Och idag har vi verkligen en fascinerande historia att berätta. En historia som visar att inte allt som glimrar är guld. Speciellt inte inom konstvärlden. Emmy, vad är det vi ska ta oss an idag?
Ja, i det här avsnittet ska vi dyka ner i världen av konstnärer som visar sig vara någonting annat än vad de utgett sig för. Alltså bedragare vars verk har lurat både experter och samlare. Och vi ska med andra ord prata om konstnärer som förfalskar.
Känns som vi kommer tillbaka till bedragare och bedragare när vi gör våra avsnitt.
Vi gillar ett brott som drabbar de rika, eller hur?
Vilken ska heta Robin Hoods historia?
Ja, oh, Robin Hood-podden.
Robin Hood-podden. Men är du intresserad av konst?
Ja, alltså där kommer vi väl in direkt på den djupa frågan, vad är konst?
Det är det som är underbara.
Precis, men jag tänker konst, på konst som en demokratisk rättighet. Så ja, jag antar att jag är intresserad av konst till viss del. Men jag, när vi pratar abstrakt modern konst så är jag väldigt dålig. Men vi har några Van Gogh-prints hemma. Ett framtida avsnitt om hans mystiska död, kanske.
Det vore någonting.
Uh-huh.
Ska klura ut och lösa det.
Ja, men du då?
Jo, men jag gillar att gå på konstmuseum. Och jag har lite konst. Men framförallt av vänner som är konstnärer. Som jag köpte för ett par år sedan. Så nu har börjat hända saker.
Det är en investering.
Ja, kanske, men också väldigt fint att ha. Jag tror nog aldrig jag kommer sälja den konsten.
Nej.
I det här avsnittet ska vi prata om konstnärer som är förfalskare.
Yes.
Och vi pratade lite om Robin Hood. Mm-hmm. Att det här är också ett ämne som man blir lite tudelad.
Mm.
Ska man hålla på den som begår brott eller lagen?
Exakt.
Mm. Det som är intressant med det här är ju också, som vi kommer komma in på senare säkert, är ju att några av de här bedragarna som är konstnärer, efter de åker fast så blir ju deras konst mycket mer värd.
Mm. Det är den underbara paradoxen med förfalskande konstnärer.
Det är det som är det underbara med det här.
Mm.
Innan vi går tillbaka och tittar på historien om konstnärer som förfalskare, ska vi gå tillbaka till öppningsscenen.
Mm.
Kriget är slut.
Yes.
Och de knackar på dörren på Han van Nagen.
Precis.
Och vad är det som händer där?
Det som händer är att man antar att Van Nagen har samarbetat med nazisterna med att sälja nederländsk liksom kulturarv till nazisterna. Så han blir åtalad ganska direkt för kollaboration med fienden, kan man väl säga. Så man vet inte än att den här tavlan som man hittar, alltså Kristus och äktenskapsbryterskan, är fejk. Man tror att det är en äkta Vermeer fortfarande. Man pratar om dödsstraff på det här för Van Mecheren. Men så till slut i ett långt förhör med Van Mecheren så erkänner han att det är faktiskt han som har gjort tavlan, inte bara sålt den till nazisterna. Och då ska han, enligt en tysk författare som heter Sepp Schüller, som skrev en bok om rättegången 8 år senare, har liksom utropat att tavlan i Görings händer är inte, som ni tror, en Vermeer från Delft, utan en Van Mecheren. Jag målade den.
Mm. Och ja, det är hans berömda ord.
Exakt.
Och det är lite där som det uppdagas en helt annan historia.
Mm. En historia om förfalskad konst. Men innan vi går tillbaka och pratar om Van Mecheren och hur han hamnade i den här situationen, så tänkte jag att vi måste prata om vem Vermeer är.
Vem är han?
Han är en 1600-tals målare. Han kanske är mest känd för att ha målat flicka med pärlörhänge. Också, ursäkta våra uttal i det här avsnittet för din nederländska.
Det brukar ju i vanligt fall briljera,
ja,
när det kommer till uttalande.
Vi får
jag
se.
Som slaktar.
All right. Vermeer föddes och levde sitt liv i Delft, en stad i Nederländerna. Och han kanske mest känd för att ha målat flicka med pärlörhänge, som sen blev föremål för en bok, men även en långfilm. Har du sett den?
Nej.
Det är en 17-årig Scarlett Johansson som spelar mot allas favorit Mr. Darcy, Colin Firth.
In vain I have struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.
Han är ju favorit i nästan alla brittiska drama och dramakomedier.
Oh ja, oslagbar. Men, så, och han spelade då Vermeer. Men den riktiga Vermeer, han var en tillbakadragen man som främst tjänade pengar på att köpa och sälja andras konst. Och konstkännare idag anser honom vara den främsta målaren under den här nederländska gyllene eran, som man kallar det. Och idag finns det 34 verk av honom kvar, vad man tror är äkta i alla fall. Och man tror att han målade bara runt 50 verk totalt, så att han var inte fruktansvärt produktiv, kan man väl säga. Men han är välkänd för sitt sätt att använda ljus, någonting som många konstkritiker beskriver som ett pärlskimrande ljus. Och han använde också väldigt dyra pigment i sina färger. Och målade liksom vardagliga scener. Han målade en kvinna som häller upp mjölk, en kvinna som läser ett brev. Liksom, ofta ljussatt av ett fönster från vänster. Väldigt vackra tavlor.
Pigment i då färger.
Precis, så han använde lapis i det blåa och cinnober i det gula och så vidare.
Kanske därför han gjorde så få tavlor, för det kanske var ganska dyrt.
Det var väldigt dyrt att använda de här. Men man beskriver hans tavlor som att de har en poetisk tidslöshet. Liksom. Däremot så lämnade han efter sig när han så dog en utfattig änka och 11 barn. 10 av dem var minderåriga. Och hans verk liksom återupptäcktes under andra halvan av 1800-talet.
Man kan säga att han var produktiv på andra sätt.
Exakt. Det var synd att det inte var fler tavlor då. Men andra konstnärer började då, när han blev återupptäckt, inspireras av honom. Och Flicka med pärlörhängen, när den var klar, så hamnade den antagligen hos hans patron. Och när patronen, Vermeers patron, och när han dog så såldes den av patronens svärson, och sen försvann den. Och nästan 200 år senare så köpte en konstsamlare den för mindre än 10 kronor. Och han insåg att det var en Vermeer först när de hade liksom gjort rent tavlan. Och när samlaren sen dog så donerades den till ett museum där den har hängt sedan dess. Och nu är den bokstavligen ovärdelig, för att den kommer aldrig säljas. Så kan du tänka dig det? Man köper en tavla för 10 kronor och inser att det här är ovärdeligt.
Det är allas dröm.
Precis. Så, men då vet vi också vad som står på spel när någon säger vi har hittat en Vermeer tavla.
I och med att det bara finns 34 verk.
Precis.
Uppskattar man.
Precis. Och varför det inte är otroligt att hans tavlor kan dyka upp lite vart som. För att de försvinner och dem. Då går vi in på, vem var Han van Mecheren? Hans riktiga namn är Henricus Antonius Han van Mecheren. Han föddes 1889. Han är sin moder Augustas tredje barn av 5. Och hans far är en fransk och historielärare. De bor i Deventer, som är en industristad några timmar från Amsterdam. Och hans tidiga liv verkar inte vara så märkvärdigt. Men vad vi vet är att han, när han började skolan, så träffade han en lärare och en målare som hette Bartus Korteling. En Vermeer-fantast och anti-impressionist. Så han ogillade alltså det som var trendigt på 1800-talet. Alltså Monet, Degas, Renoir, dem. Han tyckte att de var dekadenta och omoraliska. Det kan sägas att impressionismen var liksom en reaktion mot akademisk konst, kanske man kan kalla det, där det finns tydliga regler för tekniker, vad man avbildade, vilka stilar man fick använda. Så det var liksom en reaktion mot de här historiska, mytologiska temana som hade väldigt många detaljer. Vad Monet och Degas och Renoir gjorde istället var att man valde medelklassscener, urbana teman, liksom personliga teman, så kaféer, parker, gator och till och med bordeller, och avbildade dem istället. Men kanske på grund av Bartus då, inflytande, så kom van Mecheren att distansera sig från den här impressionistiska liksom, trenden, nya tidens trend. Men van Mecherens far var inte alls lika tagen av måleri som van Mecheren själv var. Han ville att van Mecheren skulle studera arkitektur istället.
Någonting man kan riktigt yrke alltså. Han var en iranieförälder skulle jag kunna säga.
Gör någonting nyttigt
det
istället.
Konstigt. Du ska bli tandläkare eller jurist eller tandläkare.
Ja. Ja. Sin tids tandläkare skulle han bli. Han skulle bli arkitekt. Mm. Så 1907 befinner vi oss då i Delft, Vermeers hemstad. Så börjar van Meegeren arkitektskola. Och enligt en biografi som är skriven av Marie-Louis Dodard så tvingade van Meegerens far honom att vid flera tillfällen skriva 100 gånger om: jag vet ingenting, jag är ingenting, jag kan ingenting. Vilket, det är väldigt hårt är från sin egen far, eller hur? Det är liksom jantelagen på crack.
Inte så uppmuntrande.
Nej, det är det inte. Men det är en sån där tanke man kan ha på insidan kanske. Man behöver inte liksom exponera andra för den. I alla fall. Van Meegeren, han var jätteduktig på arkitektur. Han gjorde succé på sin arkitekturskola. Men efter 6 års studier så hoppar han av för att börja på konstskola istället. Mot sin fars vilja. Och han koncentrerade sig på att rita och måla. Och samma år, alltså 1913, så fick han pris. En guldmedalj, en äkta guldmedalj för sin studie av en kyrka i Rotterdam. Så han var ju uppenbarligen,
han var up and coming.
Ja, exakt. Han gifte sig också med sin konstskolekamrat Anna de Vogt. Och Anna var då, när de gifte sig, redan gravid med deras första barn. Som heter Jacques-Henri Émile van Meegeren. Tror vi att det uttalas. Han kommer också bli viktig senare. Men här börjar van Meegerens legitima karriär som konstnär. Han fick en position som professor på Kungliga konsthögskolan i Haag. Och han målade vid sidan om julkort, stilleben, landskap, porträtt som han sålde för att komplettera sin blygsamma lön från högskolan. Han fick ett till barn, Ines. Och han reste över hela Europa för att måla porträtt för klienter som uppskattade liksom hans sätt att efterlikna de nederländska mästarna från 1600-talet. Så redan här så har det liksom blivit hans grej. Men sen börjar det hända någonting. Källorna kan inte riktigt förklara vad, men det är kanske otrohet eller kanske att han sällan var hemma. Eller helt enkelt bara livet. Men hans äktenskap med Anna slutar i skilsmässa 1923. Och van Meegeren börjar producera sina första förfalskningar strax efter den här skilsmässan. Trots att han var en relativt välkänd konstnär på 20-talet, för sina egna verk alltså, så börjar kritikerna kritisera, som de brukar, honom för hans icke-originella stil. Och flera kritiker ifrågasätter honom och säger att hans talang som konstnär är begränsad till att kopiera andras stiler. Bland annat så kunde det lyda så här: a gifted technician who has made a sort of composite facsimile of the Renaissance school, he has every virtue except originality. Så han har allting förutom en egen stil.
Han är en copycat.
Han är en copycat, är vad de menar. Men van Meegeren gör då misstaget, som så många gör, att svara på kritiken med en väldigt aggressiv retorik. Han säger bland annat att modern målning är konstbolshevism och att kritikerna är slämmiga kvinnohatare.
Han kallar dem också negro lover. Säger det på engelska. Han skjuter brett.
Han skjuter brett.
Vad händer när han attackerar kritikerna på det sättet?
Ja, han gräver sin egen grav, kan man säga. Så i och med i grävandet av sin egen grav så bestämmer han sig för att bevisa för de här kritikerna, sina fiender. Han kan mer än att bara kopiera mästarnas stil. Han kan faktiskt måla på deras nivå. Så här har vi hans liksom villain origin story.
Allt är kritikernas fel.
Om det är, eller hur?
Det är ju ett sätt att vara väldigt duktig copycat. Mm. Alltså av deras stilar och kunna måla. Men det handlar ju också om, vad jag har förstått, så är ju typ att oljefärg, oljemålningar framförallt, tar ju väldigt lång tid att torka.
Ja.
Och det är det man kan upptäcka om den är äkta eller inte. Jag har till och med lärt mig, om jag målar en oljemålning, vilket är väl lite chans, så kanske det tar även om jag lägger bort den på 3 år sen försöker sälja den då som en vem är, så kommer det fortfarande kunna avslöjas att färgen har fortfarande inte torkat.
Jaha, att det är så illa liksom.
Det är så illa, men hur kommer det sig då att de här möjligheterna öppnar upp sig för honom?
Ja, nej, men nu kommer det bli tekniskt där. Men vi har ett litet hopp här mellan 20-talet och 1932, där vi vet var han är. 1932 så flyttar van Meegeren till en by i Frankrike tillsammans med en skådespelare som heter Johanna Theresia Orleman, som blir hans tillika hustru sedan. Och där hyr de en möblerad herrgård, och det är här som van Meegeren börjar arbeta med att definiera de kemiska och tekniska procedurerna som ligger bakom en äkta Vermeer-tavla. Liksom, hur arbetade Vermeer själv? Så det han gör är att han köper autentiska 1600-talsdukar, och han blandar sina egna färger från råmaterial, precis som Vermeer gjorde. Så vi har lapis, vi har vitt bly, indigo, cinnober, och de med hjälp av gamla recept. Och dessutom så gjorde han sina egna målarpenslar av grävlinghår, vilket var tydligen Vermeers grej. Så han experimenterade också med fenolformaldehyd, som är en typ av plast som upptäcks på 1900-talet. Han som upptäcker den får faktiskt Nobelpriset för det här. För att få färgerna att stelna efter applicering. Och vad jag kan se så använder man den typen av plast fortfarande idag, främst i biljardbollar.
Okej.
Okay. Mm. Trivia. Se till att ni vinner nästa TP. Precis. Med familjen här.
Verkligen. När den delen av TP kommer så känner jag att efter att bara lyssna på det här avsnittet kommer jag briljera.
Yes, exakt. Men, det är vårt mål.
Så att han är i Frankrike.
Yes.
Han börjar experimentera. Mm. Han blir kemiprofessor nästan på kuppen.
Kan man väl säga.
Och vad händer då?
Ja, det tar honom 6 år att komma fram till en procedur som kan efterlikna.
Därför den här luckan då i år, eller?
Ja, precis. Det är också intressant. Han, när han är klar med en tavla så rullar han den över en cylinder för att få autentiska sprickor i den. Som han sen fyller med svart tusch för att det ska se gammalt ut. Och sen voilà, så har du en 300 år gammal tavla. Så 1936 så målar han Kvällsvard i Emmaus och gav den till sin vän, advokaten Boone. Med löftet om att det här var en äkta Vermeer. Så han lurar sin kompis. Boone tar tavlan till den välrenommerade Bredius, konstkritiker i Monaco. Och Bredius, han prisar den här tavlan som ett, alltså, mästerverket med stort M av Johannes Vermeer från Delft. Han köper det här.
Bredius, han beskriver ju det här nästan som han möter ett helgon.
Ah.
Det här händer en gång i livet.
Ah.
Och han är också en Vermeer-expert ju.
Ja.
Vad jag har förstått så har han pensionerat sig. Och tidigare så kallar man honom inom konstvärlden för påven.
Påven.
Dels för hans trovärdighet och auktoritet. Ah. Men också att han var ganska självupptagen. Så det var hans nickname när han var all time high i sin karriär.
Jag förstår. Så kort därpå så skriver Bredius en artikel för konsttidningen The Burlington Magazine for Connoisseurs, där han entusiastiskt bekräftar upptäckten av den här Vermeer-tavlan med orden: vi har här, jag kan utan tvekan säga, ett mästerverk av Johannes Vermeer från Delft. En scen ur Bibeln där Jesus uppenbarar sig för 2 lärjungar och äter middag, antar jag, tillsammans med dem. Det är ett väldigt populärt motiv på 1600-talet. Alla undersökningar bekräftar att det här är en Vermeer. Så färgernas liksom, motståndskraft mot kemiska lösningar, analysen av vitt bly, röntgenbilderna man tar. Så allting tyder på att det här är en äkta Vermeer. Tavlan köptes av The Rembrandt Society för 520 000 gulden, eller idag då, 52 miljoner svenska kronor.
Wow.
Mm. Och van Meegeren använder de här pengarna för att köpa sig ett hus med 12 sovrum i Nice på franska rivieran.
Det ska levas. Han och Joanna.
Mm. Men andra världskriget börjar vankas. 1939 så flyttar van Meegeren tillbaka till Nederländerna ju liksom under hotet av det här världskriget då. Och där var han aktiv under kriget, även med legitima jobb, men han fortsatte förfalska för mer tavlor vid sidan om. Han målade bland annat Kristus huvud, den sista måltiden nummer 2, och Jakobs välsignelse, så det vi har bibliska scener med andra ord. Det som inte var poppis under 1800- och 1900-talet. 1943 så skiljer sig van Mecheren och hans då andra fru Johanna från varandra, men bara på pappret. Det här är en genialisk taktik de har. För att vara säkra på att hans pengar för alla de här tavlorna som han säljer ska vara i säkert förvar, så satte de in det på Johannas konto och så skilde de sig. Så att hon kommer ha de här pengarna oavsett vad som händer med honom och oavsett vad som händer i kriget.
Dels för att han vet inte om han kommer bli avslöjad förr eller senare, men också att han är rädd att någon ska ta hans förmögenhet.
Ja.
Alltså det var ju det som skedde under den här tiden.
Precis, precis.
Alltså under andra världskriget.
Ja, för att sätta den förmögenheten i siffror, så han tjänade under den här tiden vad som motsvarar 250-300 miljoner svenska kronor idag. Så han tjänar enorma summor pengar.
Trots att det är krig så köper han ju upp Judas hem till billig peng.
Ja.
För han har ju typ så här 56 olika hem runt om i Holland, ja. Nederländerna har förstått. Och typ har massa galna fester överallt.
Ja, och vi ska säga, alltså han köper ju inte upp Judas hem av något altruistiskt skäl, utan bara för att de är billiga när judarna har tvingats därifrån under kriget. Så att han är kanske inte den mest sympatiska karaktären.
Nej, hur man ser på honom kommer förändras mycket senare.
Ja.
Samtidigt, han flörtar ju med nazisterna.
Ja, han gör det. Utan att själv gå med i nazistiska partier, vad jag har sett i alla fall.
Han dedikerar en bok till Hitler.
Just det.
Så han
är nazist, med andra ord. Eller? Vilka är vi och döma?
Men han flyttar tillbaka till Holland, han börjar tjäna pengar. Det här är ju otroliga pengar på den tiden och även idag.
Mm.
Vad händer sen då? De har festerna, andra världskriget pågår. Och hans tid håller på att rinna ut.
Ja, det som händer är att han utvecklar ett alkoholmissbruk, morfinmissbruk. Han beskrivs som en kedjerökare. Så att han mår inte bra.
Nej.
Under den tiden. Men 1940 så invaderar Tyskland Nederländerna. 2 år senare så sålde van Mecheren Kristus och äktenskapsbryterskan, som vi pratade om tidigare, till den nazistiska bankmannen och konstsamlaren Alois Miedel. Saken är den, som vi sa, att hans hälsa vid den här tiden är väldigt dålig. Så en expert hade säkert kunnat se, bara genom att titta på den här tavlan, att den är en förfalskning. Men på grund av kriget så är det svårt att få fram en äkta Vermeer att jämföra den här tavlan med. För att all konst ligger i säkert förvar i någon gruva eller någon bunker eller källare någonstans. Och Kristus och äktenskapsbryterskan byter sedan händer till Nazi-Tysklands riksmarschalk Hermann Göring. Och han byter sig till den här tavlan mot 137 andra tavlor, stulna tavlor då. Från den nazistiska organiserade plundringen av konst i Nazi-Tyskland.
Nazisterna plundrade otroligt mycket konst.
Ja.
Och smycken och värdesaker.
Mm. Kultur.
Ja, generellt sett. Och Alois Miedel, han dealade jättemycket med konst till tyskarna under andra världskriget.
Mm.
Konst som han köpte upp billigt från judar.
Mm.
Han utnyttjade läget.
Men
också ganska komplicerade situationer jag fått läsa. För hans fru var ju judinna.
Au.
Vad jag förstått så såg Göring mellan fingrarna.
Ah.
För att han ville åt all konst.
Jag förstår. Och när Hermann Göring har bytt sig till den här tavlan så gömmer han den i en österrikisk saltgruva. Och där har vi vår öppningsscen.
Precis.
Tillsammans med, ska vi säga, 6750 andra konstföremål. Så han var en hoarder av stulen konst. Sen i maj 1945 så kommer de amerikanska styrkorna 4 månader innan krigsslutet och hittar den här konstgömman.
Då finns det en speciell utredare som heter Josef Pillar.
Mm.
Som faktiskt, det har gjorts en film om van Mecheren och Josef Pillar i vad de kallade Last Vermeer.
Ja.
Som är då en Hollywoodfilm.
Är Colin Firth med?
Nej,
Nej,
han är inte med i alla filmer.
Oh.
Det önskar man.
Pan von Mechteren?
Indeed.
I'm Captain Joseph Piller of the Allied Provisional Government.
Oh, please, come in, gentlemen.
Thank you.
I den filmen bygger ju väldigt mycket på honom generellt sett, men också på deras speciella relation.
Mm.
Nu ska jag berätta vad som hände med Han Van Mechteren och Joseph Piller.
Mm.
Alltså det är de 29 maj 1945. Kriget håller på att ta slut. Det är speciellt i Holland då. Kring den här tiden så är det otrolig hunger. Man pratar om över 20 000 människor dör av svält.
Mm.
Och då Han Van Mechteren, han lever ett lyxliv. Många holländare svälter, har knappt tillgång till gas och el. Så lever han i den här lyxvillan. Han har massa stora fester. Han har till och med i det här huset så han installerat en isrink i källaren. I Hermann Görings gruva så hittar man ju massa konstskatter. Men den som verkligen fick deras uppmärksamhet var ju Vermeermålningen. Och när de har då klur ut var den kommer ifrån, så pekar nästan allt mot Han Van Mechteren. Så Joseph Piller, han har uppdraget att utreda då vad Van Mechterens inblandning är, försäljningen av konstverket till nazisterna. Men då, den 29 maj 1945, så knackar det på hans dörr. Då är det Joseph Piller som knackar på. För detta general i motståndsrörelsen under andra världskriget, som nu har ett nytt uppdrag. Han ska nämligen jaga ner kollaboratörer till nazisterna. De griper honom då.
Ja.
Joseph Piller kommer dit och han förhör honom en hel dag.
Ja.
Och då erkänner han till slut att det här är en förfalskning.
Ja.
Det är jag som har målat de här berömda orden.
Ja. Tavlan i Görings händer är inte, som ni tror, en Vermeer från Delft. Utan en Van Mechteren.
Med andra ord, han erkänner att det är han som har gjort det. Då börjar ju hela den här karusellen uppdagas. Göring sen, för han är ju också under åtal då, i Nürnbergrättegången. Och när Göring får höra att Vermeer är en förfalskning, så jag har hört att han får blicken i ögonen som han har mött ondskan själv.
Då mår man bra, eller hur?
Då mår man bra. Det här blir ju moment 22.
Mm-hmm.
Med den här rättegången mot Han Van.
Mm.
För det som händer är ju att pågår ju militär rättegång, för de är inte säkra på om han har tvättat pengar eller varit en nazi-kollaboratör. Van Mechteren är ju en väldigt charmig person.
Mm.
Ju mer tiden går så börjar de få tycke för varandra. Och håller på sakta och säkert bygga upp en vänskap. Och det här är ju det här dilemmat. Då Piller vill ju inte att det här ska gå till civildomstol när det börjar uppdagas att han kanske eventuellt är en förfalskare.
Mm.
Så det drar ut på tiden ganska länge. För man vill ju också fånga flera då nazi-kollaboratörer som har då profiterat otroligt mycket under andra världskriget.
Mm.
Så det går ganska långt. Det som slutändan händer är ju att Han Van vill ju inte bli åtalad för en nazikommunikatör.
Nej.
Han flörtar ju med nazisterna.
Mm.
Verkligen. Och också profiterar genom att köpa upp judars hem.
Så det finns ett case där att säga att han är en kollaboratör.
Och samtidigt i Holland börjar man tänka sig, men vadå, om han har förfalskat, folk vill ha tillbaka sina pengar för de har betalt värdefulla pengar för hans förfalskningar.
Mm.
Han står inför ett dilemma att bli åtalad för nazikollaboratör. Och hans enda sätt att ta sig ur är faktiskt att han inför jury målar en Vermeer.
Ja.
Så de kan då bekräfta hur duktig förfalskare han är.
Precis.
Trots att han också är ju en alkoholist som inte är lika slipad som han var när han var ung.
Nej, precis. Men man kan tänka sig att han också, när han sätter sig ner och väldigt demonstrativt målar den här tavlan, kanske känner en viss typ av, det är lite upprättelse för honom. Alltså förstår du vad jag menar? Att han känner så här, kolla, det är faktiskt, jag kan göra det här. Titta på mig. Och få den uppmärksamheten som han hade velat ha när han var yngre.
Han säger ju senare att det är kritikernas fel att han börjar göra förfalskningar.
Han har inte fel, eller?
Ja, nej. Joseph Piller och han bygger en vänskap.
Ah.
Och senare blir ju då, Piller blir också en förespråkare för honom.
Ja.
Och hon hejar det och försöker hjälpa honom i hans rättegång.
Mm, det måste finnas någonting fint med honom, eller hur? Så istället för då dödsstraff för att vara en nazistkollaboratör, så ser man istället, ja, då får han 2 år i fängelse för bedrägeri. Så att det är en bra deal för honom också. Och i slutändan så hjälper han också till att identifiera de falska tavlorna. Tack vare att han samarbetar så får han bara 1 år i fängelse. Det tråkiga är väl också att hans hälsa är då så fruktansvärt dålig redan att han hinner inte ens avtjäna sitt straff, utan han dör i frihet av en hjärtattack några dagar innan han skulle börja tjäna sitt straff. Han var bara 58 år Det liksom tragikomiska i det här är att hans tavlor, som man tidigare då trott var Vermeers, säljer jättedyrt på auktion efter hans död. De fick liksom ett egen värde för att vara förfalskningar. Och medan van Mecheren dog ganska fattig ändå, så lever hans fru då, Johanna, eller ja, exfru på pappret, Johanna, resten av sitt väldigt långa liv, hon blev 91, i lyx tack vare de här pengarna som van Mecheren förde över för tavlorna under andra världskriget då. Så under hela sin rättegång så gjorde han allt han kunde för att Johanna inte skulle dras in i det här och åtalas vid sidan om honom. Och det fungerade.
Om hon hade vetat helt enkelt att det här pågick, men vilket jag tror det också är en väldigt stor sannolikhet med tanke på att större delen av den här processen utformade han när han var i Frankrike. De bodde där i 6 år, drog inte in så mycket pengar. Nej. Så på något sätt måste hon ha kunnat veta, men hon blev friad.
Ja.
Och samtidigt, det här är ju ett klassiskt skatteupplägg, eller skattetrick alltså. Att man vill, om man är på väg att åka dit och man håller på med skattefiffling, så försöker man skilja sig från sin fru.
Precis.
Eller partner.
Ja.
Och då, så att den får behålla alla tillgångar.
Ja.
Tidigt ute.
Hans son som vi nämnde tidigare, Jacques, han blir sen själv en förfalskare av sin pappas förfalskningar. Så Jacques säljer tavlor där han har förfalskat sin pappas signatur för att tjäna en massa pengar.
Wow.
Så det blir en förfalskning på förfalskning.
Det går i arv, kan man säga.
Precis, det går i
arv. Men det som jag också förstått är ju att han var Nechen är ju runt slutet av 50-talet, trots sin död, på en av de populäraste personerna i Nederländerna.
Ja.
Och han blir ju också kanske någon hjältestatus för han.
Ja.
Efter sin död.
Precis.
Hans arv är ju den personen som lurade nazisterna.
Mm. Precis.
Eller är han ändå en girig människa?
Precis. Som sagt, vilka är vi att döma? You know?
Det är nog därför man pratar om honom som en av de mest kända konstnärer som är förfalskade. För att han är så komplicerat fall.
Mm. Och man måste ju älska en man som gav Hermann Göring den chocken och den sorgen.
Inte att Hermann Göring stod för dödsstraff, utan det var ondskan själv.
Ondskan själv var mannen som sålde mig en för mer.
Men i slutändan, så när man tittar tillbaka på det, så har historiker sagt att hans motiv var pengar. Förfalskningarna blir allt mer ett medel för honom till slut att upprätthålla en väldigt lyxig livsstil. Men det nederländska folket vill än idag tro att han lurade Göring med avsikt och bedrog nazisterna. Så ser många honom som en hjälte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Emmy, vi har ju pratat om han Van Mecheren. Och han var ju inte den första konstnären som var förfalskare, utan det här börjar ännu längre tillbaka.
Ja, som vanligt som vi gör i den här podden så går vi tillbaka till antiken.
Precis.
Helt enkelt.
Alltid.
Alltid. Så när blev förfalskning ett brott eller någonting man såg ner på? För det var ju inte nödvändigtvis det man gjorde i början. Om vi ser tillbaka på antiken så var det mer av en hyllning att försöka göra ett verk som var, såg ut som sin mästares verk. Så säg att du är lärling så vill du lära dig hur din mästare arbetar. Och om din mästare kan sen sälja ditt verk under sitt eget namn, och det här gäller fram till renässansen också, så det är en ganska lång period, så är det någonting bra. Så om vi till exempel tar en väldigt tidig kändis, vi tar Pythagoras.
Så, vem tar vi?
Vi tar Pythagoras, alltså en under sin samtid som han är en väldigt känd stor filosof, tänkare. Mm. Så, och då är vi någonstans 500 år före vår tideräkning. Och han är kanske mest känd i vår tid som av folk som har tvingats igenom geometri i skolan, på matematiken. Så Pythagoras sats. Yes. A upp till 2 plus B upp till 2 är lika med C upp till 2. Kvadraterna och hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på katedralen. Jag är jättesorry.
Nej, nu förstår jag. Men jag kommer kunna söka till natur igen efter det här programmet.
Absolut, absolut. Min poäng är, historiker eller antikvetare kanske man ska säga snarare, ställer sig frågan om Pythagoras själv faktiskt bidrog med någonting alls till matematiken, någonting alls betydande. Så antagligen, och det här är mycket troligt, så är det någon i hans närhet som stod för Pythagoras sats. Och sen har det liksom blivit, inte sålt, men det är liksom marknadsfört som någonting han har kommit på. Så ett känt namn når fler människor. Det är ett tecken på respekt från en mästare till en lärling och så vidare.
Används ju än idag. Man tar en kändis om man vill, man vill lansera en produkt,
ja,
exempel.
Ja.
Och hoppas på det.
Ja, rida på någon annans namn. Alltså under 1900-talet så kunde du bli uppmuntrad att som ny författare välja ett författarnamn som placerade dig nära i bokhyllan till andra författare. Så säg att du skulle skriva skräck, så kanske du skulle ta ett författarnamn som var, säg, Stephen Kingley. Om du förstår vad jag menar.
Ja, då fattar jag.
Ja, så du hamnar nära Stephen King, i bokhyllan.
Tillbaka i tiden.
Tillbaka i tiden. Men ja, så under romarriket så var det väldigt populärt att skulpturer skapade kopior av antik grekisk konst eller skulpturer. Och antagligen så visste köparna att det här inte är genuin staty från Grekland. Men det spelade inte så stor roll, utan det var vackert, liksom. Men den första konstförfalskningen som vi vet om är en faktisk förfalskning. Kommer under den italienska renässansen sen, under 1400-1500-talet. Och sen har vi reliker som vi pratade om i avsnitt 2. Där man under medeltiden kunde sälja till exempel sälben och säga att det var ett helgon. Så antingen deras kropp eller liksom någonting de hade rört. Och gjorde sig en marknad på det.
Det är avsnittet som är historiska bedragare och deras storslagna bluffar.
När vi pratar om Viktor Lustig. Det som händer under renässansen, alltså när vi pratar om renässansen som konstströmning, så pratar vi om ett återuppväckande, det är vad renässans betyder, av det antika. Så det antika var väldigt populärt för att man såg upp till antika tänkare, till det som varit och liksom det som var innan det man ansåg vara då den mellantiden, liksom, på medeltiden, som man då såg som liksom den mörka regressiva eran. Vilket förstås är en enorm simplifiering och som värst helt osant om när vi pratar om medeltida konst. Men det får vi ta en annan gång.
Vi får ta en annan gång.
Så vad mästare gjorde, de sålde sina lärlingars verk under renässansen. Så vi har Leonardo da Vinci till exempel. Han började sin karriär som lärling under Verrocchio. Verrocchios verkstad. Innan han blev känd nog att starta sin egen verkstad och ha sina egna lärlingar. Så här någonstans under renässansen så har vi ett borgarskap som blir rikare på handel bland annat. Och som vill investera i konst, komma upp sig i världen. Och det leder till att man vill hitta och man vill gräva upp antika skulpturer. Man vill också skapa dem själva. Så det är ett nytt ideal liksom. Och det är nu vi får Michelangelo, en av världens främsta konstnärer. Men även han förfalskade verk.
Det är få som vet det, eller?
Det är få som vet det. Michelangelo skapade en skulptur som nu idag är försvunnen. Den sovande Amor heter den. Alltså guden Amor som är en liten ängel. Michelangelo var bara 21 år när han gjorde den här skulpturen, sovande Amor. Och han behandlade den med syrad jord för att få den att se antik ut. Men det här avslöjades väldigt snabbt. Den skulle se antik ut för att det var liksom, det var det antika man ville ha. Men det gav honom, när det här avslöjades, snarare ett rykte som en väldigt skicklig skulptör. Snarare än bedragare. Och den här skulpturen, den bytte händer mellan olika kända personer som vi har pratat om förut. Så till exempel Cesare Borgia och sen Karl den första av England innan den försvann. Antagligen i en förstörd, i en eldsvåda i Palace of Whitehall på 1600-talet.
Men sen är det ju, man kan väl säga att det är väl 1900-talet som verkligen det här tar fart.
Ja, då pratar vi också ofta om personer som har studerat väldigt länge och som är bra, till och med experter på material och teknik, precis som van Mecheren var eller blev. Och man kan ju nästan sympatisera, alltså man kan förstå hur frustrerande det är att vara lika duktig som van Mecheren var, men ses ner på som en imitatör bara. Man undrar hur många studenter under en stor mästare som har känt samma frustration. Jag såg någon, det finns en väldigt ökänd siffra, en statligt anställd person i Amerika som uttalar sig och sagt att antagligen så 40% av alla konstföremål som ligger ute på marknaden just nu är förfalskningar. Och det är ju en enorm siffra.
Det är enormt.
Ja, men det är många som har ifrågasatt den också, ska vi säga. Men ja, det finns en möjlighet.
Att hitta en Leonardo da Vinci för 10 kronor på marknaden.
I wish.
Eller Picasso. Mm.
Sen, när van Mecheren var i ställdes inför rätta så beställde man en psykolog till honom. Visste du det?
Nej.
Så den här psykologen ska då säga att han, van Mecheren uppvisade en special vulnerability. Alltså en särskild sårbarhet för just kritik och ett onormalt behov att hämna sig själv. Eller?
Speciell diagnos.
Han är enligt en bok av William Caseman som heter The Many Faces of Art Forgery, så ska han ha sagt att jag vill slå tillbaka mot konstvärlden som alltid har sett ner på mig. Så
hämnd är ju mycket grunden till mycket brott.
Ja. Utöver van Mecheren så har vi på 1900-talet några andra kända konstförfalskare. Framförallt en man som heter, eller som hette Emil de Hory. Han är från Ungern i alla fall.
Mm.
Han föddes 1906 och levde fram till 70-talet. Och han var aktiv mest på 1940-talet och fram till sin död då. Hans verk lurade också många experter. Han specialiserade sig på att förfalska Matisse, Picasso, Modigliani. Och det sägs att hans verk fortfarande cirkulerar som äkta på konstmarknaden.
Det är så?
Mm-hmm.
Men Picasso var ju fortfarande aktiv under hans tid. Och
Ja.
Så han sålde ju deras verk.
Precis.
Medan de var aktiva. Så det här är ju ganska intressant.
Ja.
Vet du någonting om han levde ett lavish liv?
Ja, alltså så här. Det är en ganska sorglig historia ändå med Elmir. Många av hans förfalskningar avslöjades under medan han fortfarande levde. Och det ledde till flera utredningar och liksom kontroverser. Och trots att han var en bedragare och att han faktiskt förfalskade konstnärer som fortfarande levde, så var det många som försvarade honom och ansåg att han, mer än att han bara var skicklig, han bidrog med att sprida liksom skönhet, konstens skönhet till en bredare publik. Så också enligt en antihjälte liksom. Men han levde hela sitt liv under ständig kamp med rättsliga problem, ekonomiska svårigheter. Så han bodde på olika platser i världen, han fortsatte måla, förfalska konstverk, trots att han riskerade att bli då fångad hela tiden. Och han ställdes även inför rätta för att vara homosexuell i Spanien, när det fortfarande var ett brott att vara det. Och det hela slutar med att han går självmord 1976 på Ibiza, vilket ja, för att undvika antagligen att bli utlämnad till ännu en rättegång. Men han hade en vän, sekreterare, livvakt som faktiskt heter Forgy i efternamn. Det är väldigt roligt. Som fortfarande driver en hemsida och hans legacy liksom, fortfarande.
När vi kommer in på 2000-talet så finns det ju en brittisk konstnär som är förfalskare som heter John Myatt.
Just det.
Och han kommer nog komma in och göra lite specialavsnitt på.
Mm.
För att det fanns så mycket på honom.
Ja.
Kan leva igen idag.
Ja.
Då är det alltid lite roligare.
Ja.
Kan man ha lite arkivklipp. Men hur har man jobbat med att upptäcka förfalskningar?
Så i takt med att förfalskarna blir smartare så har ju även tekniken blivit smartare. Så historiskt sett ska man säga att man har sett på ramar till tavlor till exempel för att se hur gammalt träet är, om ramarna är autentiska. Och sen under Van Mecherens fall då man kollade på vilka färg och pigment man har använt.
Jag var inne på olja. Alltså oljefärgen, ja, torkar.
Precis.
Det kan man avgöra hur, om det var en äkta oljemålning från typ 1600-talet.
Mm. Men sen när vi kommer in nu på 1900-talet så har man också kol-14-metoden då.
Och vad är det för något?
Det är alltså en radiometrisk dateringsmetod som utvecklades i slutet på 1400-talet. I vår atmosfär finns det kol och i allting levande finns det kol. Och växter tar hela tiden upp nytt kol från luften i form av koldioxid. Och så finns det vävnader hos djur som äter växter eller andra djur. Så då har vi den här kolisotopen, kol-14. Och den genomgår ett radioaktivt sönderfall med en halveringstid på 5730 år. Och sen har vi också en isotop som heter kol-12, som däremot är stabil. Så då kan man se att fördelningen mellan de här isotoperna i levande materia är vanligen samma som i atmosfären då. Men vid samma tidpunkt som en organism slutar ta upp kol, det vill säga när den dör, så börjar andelen kol-14 att sjunka eftersom att den har en halveringstid. Så genom att mäta hur mycket kol-14 och hur mycket kol-12 som finns i ett levande eller för detta levande material, så kan man datera när det gjordes.
Och när upptäckte man den här tekniken?
På 40-talet. Så, och det som också kommer på 1900-talet är röntgen. Det använder man för att se om det finns kanske ett annat motiv under en tavla. Om man till exempel har använt en annan duk så kan man se vad var under. Ja.
Det här känns ju inte så prioriterat brott hos polisen.
Ja, alltså, nu kommer vi in på politik igen. För när det är rika människor som råkar ut för det här brottet, när det är så enorma summor pengar som cirkulerar, ja, det blir prioriterat, skulle jag säga. Så att idag är det väldigt högt prioriterat av olika, framförallt av då konstsamlare och museum, att ta reda på, är det här ett äkta föremål när det väl dyker fram? Så att, och sen vet jag inte om polisen kanske sätter sig och jagar, men definitivt att man jagar konstligor, det gör man ju internationellt i samarbete liksom.
AI har verkligen slått igenom brett det senaste året. Hur har det påverkat konstbranschen och framförallt när det kommer till förfalskningar?
Ja, alltså det är en väldigt het fråga just nu, AI och AI-konst. Så utmaningen med AI är ju att avgöra vad är gjort för hand och vad är digitalt genererat, alltså av AI. Och det finns här, läste jag in mig på, väldigt många moraliska, etiska frågor om hur AI tränas. Och det är det som gör också att det är så svårt att ta reda på om det är mänskligt genererat eller AI-genererat. Så att AI-konstappar, man bygger dem genom att skrapa, som man då kallar det, miljoner bilder från nätet, från den öppna webben. Och sen lär man AI, man tränar dem med algoritmer att känna igen olika mönster och förhållanden liksom i de här bilderna. Och sen generera liknande i samma stil. Så det betyder att konstnärer som laddar upp sina verk eller folk som tar för den delen ett foto på en konstnär, så behöver inte vara konstnären själv som laddar upp det i nätet. De, utan att vara medvetna om det eller utan att kunna säga ja eller nej, är med och tränar de här AI-apparna eller AI-programmen eller AI-erna. Så det skapar ju förstås en massa utmaningar men också möjligheter, alltså för människor att skapa egen konst, såklart. Sen är konstnärer själva, när de blir tillfrågade, så det var en som uttryckte sig i en New York Times-artikel som jag läste, att det här är döden för konst. Det här är anti-artist, liksom. Och från en New York Times-artikel som heter AI Generated Art Won a Prize, Artists Aren't Happy. Man kan ju också tänka så här att ja, när fotografiet kom och det blev en konstform i sig, så var det en väldigt känd fransk poet och konstkritiker som heter Charles Baudelaire som kallade fotografi då för art's most mortal enemy, alltså det, konstens dödligaste fiende, för att det fanns ingen teknik eller skicklighet bakom det. Och så vidare. Men så att det som är intressant här med AI är att tänka på hur värdet av ett föremål påverkar uppfattning av det, eller hur? Så Van Meegerens konst är ju fortfarande konst. Och det låg enorm skicklighet och många timmars arbete bakom det här. En romersk staty i grekisk stil är fortfarande vacker staty. Och AI-genererad konst är fortfarande vacker konst. Men ligger vår uppskattning i, liksom, i tiden och skickligheten som det tog att måla en tavla eller skulptera en staty? Eller i tiden det tog att göra det? Eller ligger det i det inneboende vackra i konsten? Var ligger våra känslor för konst någonstans?
Så det vet man ju inte. Alltså, nej. Det är alltid utgår från var man kommer ifrån.
Precis.
Men sen är det ju det med AI, är ju att man pratar också om att AI kan upptäcka förfalskningar.
Ja. Ja, att man kan träna AI att se, är det här äkta eller oäkta?
Men med andra ord, time will tell.
Mm-hmm.
Emmy,
ja.
Tack för idag.
Tack för idag.
Det har varit en riktig kemilektion.
Ja.
Det har du verkligen, eller hur?
Ja, en antik- och kemilektion. Yes.
Alla
lycka till på TP.
Precis, alla högstadie- och gymnasieelever lyssnar på brottshistoria.
Ja.
Men tack för idag och vi kommer tillbaka.
Nästa onsdag.
Så, och prenumerera på Brottshistoria, mm-hmm, där ni hittar poddar.
Yes.
Tipsa gärna vänner. Och följ oss på Instagram.
Följ oss på Instagram.
Vad heter det där?
Vi heter Brottshistoria.
Sådär, inga konstigheter. Ja, tack för idag.
Tack för idag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.